Mitt namn är Nemo Hedén och du har kommit till intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och det här är en podcast där jag slår mig ner med Sveriges intressantaste kändisar och försöker få till ett kompissamtal. Ja, det är i alla fall det jag strävar efter. Jag vill få till en stämning som nästan kan liknas vid två vänner som sitter och pratar om livet helt enkelt. Och jag tycker jag får till denna stämning ibland och ibland får jag inte till det alls. Det är helt enkelt upp till er som lyssnare att avgöra det här. Och veckans avsnitt är nummer 298 i ordningen. Och idag har jag med mig Sveriges två mest musikaliska bröder, nämligen Gustav och Viktor Norén. Gustav är ju känd från Mando Diao och Viktor är ju känd från Sugarplum Fairy. Och nu är de aktuella med musik tillsammans. Musik som ni kommer att få höra live här i podden under avsnittet. Ja, jag vågar lova magi, för jag satt med gåshud när grabbarna spelade i podden. Och jag vet inte om jag ska kalla det här ett återbesök eller inte, för Gustav har ju nämligen medverkat i den här podden tidigare, nämligen i avsnitt nummer 99. Men för Viktor så är det debut, så man kan ju säga att det är ett halvt återbesök i alla fall. Och sen vill jag rikta ett litet extra tack, en liten shoutout till Gott Snack-gänget. För jag sitter ju faktiskt här i Gott Snacks studio som jag har fått låna för den här episoden. Och just därför vill jag ju rikta lite kärlek till dem. Gott Snack är en morgonradiopodd kan man säga som sänds varje vardag där jag själv har medverkat en gång. Som jag tycker alla borde kolla in. Och jag, ja, jag heter ju Nemo Hedén på Instagram. Och vill ni med något så når ni mig på min mail som är nemohedén@gmail.com. Och den här podden klipps precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgs podden. Men nu är det slutsnackat, nu drar vi igång veckans avsnitt med dessa musikaliska härliga bröder från Borlänge. Nu kör vi! Nemo möter en vän, avsnitt nummer 298. Viktor och Gustav Norén, rulla gingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja! Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Ja, mycket bra.
Ja. Nu kör vi, Nemo möter en vän. Det blir Nemo möter två vänner idag.
Ja.
Gustav och Viktor Norén. Ja. Välkomna hit!
Kul att vara här.
Tack så mycket.
Supermysigt. Allt är ordnat, ljudet är fixat och bröderna sitter framför mig.
Ja, fick hjälpa till lite där.
Ja.
Jag tror att du ska vara lite närmare.
Ska jag vara lite närmare? Ja, det är bra. Viktor är producent.
Det är bra att någon har koll på bitarna i alla fall.
Ja, Viktor har liksom blivit producent helt plötsligt. Han var inte det.
Nej, men jag har ju en helt nyss tendens att kliva in i nya rum. Det är väl klassiskt en ganska manlig egenskap att du söker ett jobb och låtsas att du kan det. Och sen så lär du dig jobbet under tidens gång. Ja, jag kan fixa en bil. Mm. Hur lätt som helst. Ja. Självklart.
Och
sen första dagen på jobbet så är det så här, hur fan gör man nu då? Mm.
Har du aldrig fallit platt då när du har gjort så? Att du känt dig asfånig och blivit dumförklarad?
Nej, jag trodde jag skulle ha större problem att dansa när jag gjorde musikal. men det hade
den
jag inte.
Låter
det
tuff
hade
jag alltså.
Ja.
Var med i en sån dans, en musikal.
Precis, koreografierna.
Du, eller ni ska säga kanske. Alltså, jag har ju aldrig träffat dig förut. Eller hur, Viktor?
Nej, jag tror inte.
Trevligt.
Och ja, detsamma.
Ja. Vi har ju setts.
Ja, oh ja.
Jag var
gemensamma bekant och du var hemma hos mig.
Ja, precis.
Ja, jag kommer ihåg också, det var roligt. Det var lite också början av din karriär på något sätt. Eller
absolut,
hur?
Det var typ avsnitt kanske 80 någonting. Nu ligger jag på typ 300.
Är det sant? Ja, grattis.
Ja, tack.
Häftigt.
Ja,
jag är ett fan.
Nej.
Jo, jag är ett fan.
Ja, men vad fan. Detsamma säger jag till er då. Jag är ju fan av er också, så det är ju ömsesidig beundran. Nej, men det hände ju en grej. Jag vet inte om det här är att vi kan ta upp det i podden, men det är ju som jävla intressant, för jag vill ändå ta upp det med dig, Gurra. Vi kan klippa bort det sen om det skulle kännas fel. Ja. Men du skulle vara gäst i en live-podd ju. Minns du den incidenten?
Ja, jag berättade det för Viktor. Ja. Jag hade ju med mig min bästa kompis från, han är från Norsborg Och vi kom till dörren. Och där stod det en... och nu citerar jag Krippe. En syrian. Och sa, ni får inte komma in, är det fullt? Och då sa jag liksom att... jag ska ju vara på scen. Och då sa han, du ska inte vara på... Eller vadå? Han visste ingenting om det. Och så helt plötsligt så bara... var det liksom två killar från Botkyrka som stod och pratade med varandra. Krippe, min kompis, och han, den där dörrvakten, som var väl någon liten släkting till han som ägde. Alltså han hade väl ingenting att säga. Och sen så sa jag till Krippe bara att, men alltså jag får inte betalt för det här. Alltså jag inte, jobbar ju inte längre. Alltså jag är ju liksom, vi behöver inte stå här och bråka. Vi drar liksom så här. Mm. Så att då skickade jag ett sms till dig och så bara, vi drar. Mm.
Anledningen till att jag tog upp det här var ju inte för att prata just om den här biten. För den vet du redan om. Ja. Jag vill ge dig lite uppföljning på vad som hände med den här människan sen.
Okay.
Han som inte släppte in dig. Den här podden som du inte kunde vara med på då. Det var ju avsnitt nummer, det var min andra livepodd tror jag. Och när jag skulle ha min tredje livepodd då så tänkte jag ha den där med. Men då fick jag ett mail från Anonym som sa så här. Du, jag tycker inte du borde ha din livepodden på det här stället. För att den klubbägaren där, han som håller i baren, han står åtalad för jävligt grovt brott. Han har tydligen torterat en kvinna, någon brud. Ja, och jag bara, wow, shit. Så blev han också dömd. Och han sitter inne nu i tre eller fyra år.
Eller ägaren.
Killen som,
ja,
som
ska du veta, alltså, jag tar ingen skit från kvinnomisshandlare. Nej, men
det var syra okay, i ansiktet och allting.
Vad sjukt alltså. Ja. Vad sjukt. Alltså,
men han var lika glad mot mig, det var det. För när jag sa till honom så här, du kan inte skicka iväg de som är mina gäster.
Nej, först jag sa det var det han sa. Nej, eller du vet han trodde inte på mig.
Jag tror bara det var sämsta möjliga jävla clashen mellan en rockstjärna och en stolt syriansk.
Det var nog inte första gången det hände heller.
Nej. Och sen också,
och för att komma vidare i det här samtalet måste vi sluta prata om den här dörrvakten.
Ja, verkligen. Det här ska handla om er. Mm. Och ni släpper ju en låt idag.
Mm.
Ja, eller hur?
Exakt.
Ja, verkligen. Och den handlar ju verkligen om...
Om dörrvakten.
om det mjuka beteendet. Nej, men den handlar om det mjuka beteendet. Det följsamheten. Det handlar ju mycket om broderskap när jag och Viktor...
Ja, och det handlade också väldigt mycket om det under hela processen när vi skrev hela den här skivan. För första gången på väldigt länge, för första gången sedan vi var små barn egentligen, så befann vi oss i sammanhang där vi var fria. Och då ringde jag till Gustav och då började vi prata. Och en naturlig förlängning av att vi pratade, att vi började spela och vi började skriva. Och vi skrev en jättemånga låtar helt förutsättningslöst, och det var egentligen först efter vi hade gjort 20-25 låtar som vi började se en röd tråd, och vi började se det här som Gustav pratade om, det temat som löpte igenom hela det som sen blev hela skivan. Så vi skrev den egentligen utan att tänka på att vi gjorde en skiva, för att man kan ju tycka att 2020 att det är lite konstigt att göra en skiva, för eftersom det inte är så man konsumerar musik längre. Och om vi hade bara skrivit en massa poplåtar hade det antagligen varit mycket mer motiverat att släppa singlar. Men vi hittade ett tema som löpte rakt igenom, som var framtidstro, hopp, snällhet, ödmjukhet, världen som vi kände att vi står för.
Broderskap,
vänskap.
Ja, det här är den första skivan jag gör på typ 6 år.
Ja, och det är ju så, alltså det är så du börjar spela musik också. Och både jag och Gustav kom in i musikbranschen väldigt, väldigt tidigt. Och blev väldigt, väldigt i tidig ålder också väldigt seriösa. Och det som händer då när du blir seriös, och det är inte på något sätt exklusivt för musik, är ju att leken försvinner lite. Leken blir allvar. Det finns ju en anledning till varför världens bästa fotbollsspelare gör mål på straff på träning, men inte i en VM-final, eftersom leken är borta. Och det där präglar ju musikskapandet otroligt mycket när du kommer in i branschen. Jag vet själv av erfarenhet som producent när jag har jobbat med artister att det värsta de vet är att släppa musik. De har sån ångest dagen innan. Hur mycket ska den streama? Vad kommer folk tycka om den? Leken är död och det är bara ångest.
Och vad ska folk tycka om mitt sandslott?
Ja, exakt.
Vad ska mamma tycka om min teckning?
Ja, men verkligen. Och... att hitta tillbaka till den leken så sent in i våra musikaliska liv kändes verkligen som en välsignelse, tycker jag. För att du kan inte bara skapa den leken när du är mitt i branschen. Det är helt omöjligt. Det går inte att skaka loss de ångestkänslorna. Även om du kan låtsas som att du inte bryr dig. Men om du är mitt i det så bryr du dig. Och det var det som jag verkligen kände att vi lyckades skaka loss. Eftersom vi skrev inte de här låtarna av den anledningen. Och det, den friheten är ju den konstanta jakten för alla skapare, tror jag, inom musik. Att återgå till den friheten.
Men när ni skriver musik ihop, eller under den här processen med den här plattan, sitter ni i ett rum med varsin gura och blinkar då? Eller sitter ni hemma hos respektive och skickar över grejer till varandra? Eller hur funkar rent praktiskt?
Ja, Gustav bor ju i Dalarna och jag bor i Stockholm.
Men precis, det var därför jag frågade.
Ja, sätt in.
Men man samlar kraft. Och sen så när vi träffas så är explosionartat nästan. Hyperkoncentrerad meningsbyte. Man har 4-5 bollar i luften samtidigt och kommer på att den refrängen kanske skulle, den här texten samtidigt som den där versen kanske skulle vara så. Och den där, så det går väldigt snabbt. Om man samlar idéer så träffas man. Men du vet, modernt musikskapande handlar mycket om att skicka filer till varandra. Skicka filer. Så det gör man ju också hela tiden. Så man, det här är bara...
Och jag tror inte heller riktigt på det här. Alltså brainstorming, det finns ju väldigt mycket forskning som säger att brainstorming i samma rum fungerar inte. Det är mycket bättre att jag sitter själv och skapar min idé. Ger den till Gustav och han tar den idén vidare istället för att vi ska sitta så här mitt emot varandra. Eftersom det är
jag har alltid jobbat så musikmässigt att jag har hämtat min musik från någon annan. Jag har aldrig skrivit en låt själv. Alltså ensam är inte speciellt stark inom musiken.
Och det går också hand i hand med det vi pratar om med branschen. För att när du kommer in i branschen så vet du att skriver jag den här låten själv så kommer jag tjäna mer pengar på den. Om jag inte delar med mig så kommer jag tjäna mer pengar på den. Om folk tittar på mig så kan mitt affektionsvärde öka. Och så tänker du ju inte alls i början när du spelar musik. Och det bidrar också till väldigt mycket, tror jag, just den här att gå ifrån det här egot, ironiskt nog då, besattheten av framgång kan ju, leder ju antagligen i förlängningen till mycket större framgång också.
Ja, så det är verkligen ett fängelse. Du får alltid med att förstå den processen och också just det här med att helga den du får musiken ifrån. Mm. Alltså att du liksom, det är ditåt. Det är där liksom, det är där ditåt du böjer ditt huvud liksom, och är tacksam för inspirationen du får. Så här. Inte stå där själv. Jag hatar att vara solartist. Alltså det är verkligen någonting som jag vet inte, det är liksom, du vet, tanken har slagit mig flera gånger, du vet, när jag, efteråt, nej, alltså jag går hellre tillbaks verkligen, sitta hemma och spela för barnen hellre än att vara solartist. Alltså så jag har inte hittat någon mening med att spela förrän Victor ringde mig liksom. För att jag behöver någon. Ja, men jag har hållit på med jag känner ju din bror Nathan och hans kompisar har jag spelat jättemycket med. Det är några av mina finaste vänner. Ja, du borde göra någonting förresten med din bror också. Ja, men han är ju så grym.
Ja, men det är kul, men just det.
Ja, riktigt grym.
Ja, men brödraskapet är väldigt intressant faktiskt, för att det som också händer tycker jag, när du, för att jag har jättemycket erfarenhet av att skriva musik med andra. Jag har alltid befunnit mig i olika konstellationer också. Men när man skriver med en person som man delar exakt samma DNA med i stort sett, så blir du nästan som en dopad variant av dig själv. Vi har ju liknat det vid när Henrik och Daniel Sedin spelar hockey. Hur de kunde passa till varandra på ren känsla. Och det är verkligen som att du får tillgång till ett sinne. Alltså det händer otroligt många gånger under den här processen att jag och Gustav skrev samma melodier, även fast vi inte satt i samma rum. Så att vi blev verkligen tillsammans ett starkt väsen. Så
mycket,
kände jag.
Mycket
så.
Mystiska
vi hade aldrig kunnat
tillfällen där jag undrar hur kan det komma sig. Den där låten skrev jag i förrgår.
Ja, men jag
alltså, ja, men Victor kommer med en idé. Jag har inte presenterat den här för honom. Men typ Walk With You är exakt en sån grej. Det tycker jag faktiskt har varit någonting slå mig nu faktiskt i vårt samarbete. Aldrig varit med om så mycket mystiskt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Alltså det har verkligen varit som en surrealistisk process.
Men hur har er relation sett ut genom åren? Om man tar det långt tillbaka tills idag. Har ni liksom alltid kommit skapligt bra överens?
Ja, alltid. Och aldrig bråkat, alltid lekt bra. Och...
Jag tror inte på det när du säger så. Ni måste ha bråkat massa. Ja. Är det sant?
Nej, alltså, jag går inte bråka med Victor.
Är det så? Du har försökt?
Alltså, ja, gud. Alltså, det är helt omöjligt.
Däremot går det absolut att bråka med Gustav.
Ja, det går.
Det går jättebra.
Ja, om du vill. Ja. Men nu är jag...
timid.
Ja, verkligen. Jag har helt gått in på den lugna vägen, verkligen. Och förstår också liksom vilken kraft.
Inte helt.
Nej, men alltså vilken kraft den har. Det kanske också för att jag liksom ser skillnad. Alltså du glider ju omkring livet då på ett helt annat sätt. Ja. Alltså konflikter är ingenting som du ska ha i livet. Alltså det är...
Det är ett gift.
Ja, verkligen. Och det skapar så mycket. Tänk dig själv. Bara liksom... Om jag nu plötsligt skulle säga någonting lite... Så lite bara så här kommenterande. Eller liksom säga någonting som bara är lite offensivt. Och om du direkt då skulle liksom... attackera det då, lite offensivt, hur snabbt vi skulle komma in i en situation som var väldigt obehaglig. Och hur man går omkring i världen och pratar med folk runt omkring en hela
det
tiden.
Det handlar ju också om att befria sig från sitt ego. För att om du
måste förlora dig att vinna
ja,
den där
exakt.
Delen.
Ja, men du måste, för det är ju så ofta så jag inte bråkar med människor. Att jag tänker att det är inte värt att säga det här. Jag vill säga det, jag vill hävda mig mot den här personen, men jag gör inte det. Mm. Och då försvinner ju konflikten. Men och sen så tror jag också att
på månaderna kom jag ihåg Victor bara gå direkt från sängen rätt ut i bilen och sätter sig. Sitter där, väntar tills alla andra har kommit in i bilen. För han vet att nu är det kaos. På månaderna där liksom, då är det risk för konflikter hela tiden. Och Victor tycker inte om konflikter.
Tycker heller inte om frukost. Så det var väldigt enkelt.
Ja, mycket.
Vad hände med din podd förresten? Du gjorde ju också ganska många.
Ja, Faro. Ja, alltså den lever. Det är bara att vi inte spelar in den längre.
Paus.
Ja, vi spelade in. Nej, men vi gjorde ett avsnitt förra veckan.
Okej,
okay,
jag tror det var nedlagd.
Nej,
alltså vi ses, vi pratar fortfarande. Ja. Det var det som bara... Alltså Faro är ju min äldsta... han är min äldsta vän. Och han är ju en otrolig karaktär. Har han varit med i din podd förresten? Det borde han vara. Han har en otrolig historia... Alltså han var då...
Krippe och Farao borde vara med i din podd.
Samtidigt, ja. Mm. Nej, men han var ju drag queen från att han var 10 år. Och det här var alltså i Borlänge på slutet på 90-talet. Så var en hård stad. Alltså jag hade ju stora...
Okej, ni barndomskompisar alltså därifrån?
Ja, ja. Okay. Mm. Jag hade ju stora problem. För att vi var ju hiphoppare. Jag var hiphoppare på mellanstadiet. Och var en av de tuffaste killarna i hela skolan. Och sen kom jag ihåg att jag satt på mitt pojkrum och stirrade på gitarren och ville verkligen ta upp den och skriva en låt, men jag visste att det var omöjligt att göra det i Compton tröja. Jag var först tvungen att byta stil, och det är ju så en 11-årings hjärna fungerar. Så att det som jag gjorde då var att jag tog på mig en polotröja och sen så kunde jag då börja skriva låtar. Och sen så dagen efter så gick jag då från att ha haft filaskor, Adidas byxor, Compton tröja till att komma dit i jeans och polotröja. Och de här värstingkillarna på Kvarnsvedens skola, de luktade sig ju till det här. Så de ville ju smaka på mitt blod. Och,
man då, bryter en kod där.
Ja, jävla bög. Det var ett mantra som gick runt hela skolan. Ja. Men det som Faro gjorde att han var ju, han kom då till vår skola, han gick inte på vår skola och uppträdde på julshowen som Cher i full drag. Och det, vilket gjorde att han gick över alla mobbare. För att de kunde inte ta in det. De kunde ta in polotröjan, men de kunde inte ta in en drag queen. På,
det var beyond.
Så deras hjärnor exploderade inifrån och de visste inte vad de skulle säga. Och det inspirerade inte bara mig, men alla oss så mycket. Vilket gjorde att vi fortsatte. För det var så himla enkelt för mig att bara, okej, dagen efter, av med polon, på med Compton-tröjan igen. Och sen så... Men det där gav mig verkligen kraft. Och sen dess har han varit en av mina närmsta vänner. Och vi har alltid haft så bra kemi och så bra samtal. Så att vi hade ju en podd då ganska länge.
Det känns som en slutscen i någon slags film om en mobbare. När den mobbare går liksom över mobbarna och bara såhär, ni kan inte röra mig.
Nej. Och så, det är så han levt hela sitt liv.
Ja. Han tar över.
Du, Gustav, jag måste fråga dig en sak. Jag lyssnade på Värvet med Björn Dixgård för 2-3 månader sedan. Och jag blev så jävla nyfiken på... Nej, men de pratade en del om att ni inte har hört någonting sen...
Jag har ringt Björn, pratat med honom.
Men varför säger han att ni inte har hört då?
Men det var väl kanske efter då. Jag vet inte när han var med där. Men jag ringde honom för inte så länge sedan och pratade med honom.
Jaha, men det här kanske var länge sedan då? Ja, det kanske var ett halvår sedan kanske.
Ja, jag ringde och pratade med och bara sa hej.
Ja, men det var så jävla fint för det skulle komma till. Det var inte så här, vi har inte hörts. Det var mer så här, vi har inte hörts, men någon gång kanske var lite mer öppen dörren. Ja. Liksom, så här, vi borde ju höras kanske. Så här.
Nej, men verkligen. Ja, verkligen. Och, alltså, jag går omkring i min egen lilla bubbla där hemma och liksom spelar mycket musik och är liksom väldigt social med i Borlänge och med mina gamla kompisar och sådär. Och glömmer bort då den världen. För de är ju fortfarande inne i den världen liksom. Och kände liksom plötsligt att... tänk om de tror att jag är arg på dem. Jag var verkligen tvungen att ringa och förklara liksom att jag trivs. Nej, men jag tycker det är kul att de gör grejer och jag tycker det är roligt att höra dem på radio ibland. Jag tycker, alltså du vet, bara säga att det är liksom... Det är bara fred från mitt håll. Och jag tyckte... Jag glömmer bort det. Jag måste verkligen säga det. Jag måste vara aktiv här. Jag kan inte vara passiv i den här.
Nej, men det här tycker jag också återspelar problematiken med just bandkonstellationen. För att det här är ju en gammal arbetskamrat till Gustav. Mm. Men när du är i band, alltså bara det faktum att jag och Gustav, som ändå är bröder, växte upp tillsammans och spelade musik tillsammans, aldrig sjöng en ton tillsammans under de åren då vi hade band. Och det är också väldigt unikt för just rockband, för att om du tittar på hiphop till exempel så sjunger ju de med varandra hela tiden. Men om du ser inte Rolling Stones spela med AC/DC, det händer inte, för då,
nej,
då är man...
Keith Richards kan inte ens liksom knappt göra en soloskiva utan att det blir
precis. Det är det så att han är otrogen då mot Mick Jagger och den grejen är ju sjuk alltså. Så att den här dramatiken som finns runt Gustavs gamla arbetskamrat är ju lite märklig egentligen.
Ja, det har aldrig varit som en, alltså, du vet man har gått i en klass eller att man har kanske mina grannar är ju liksom ofta så här snickare. De kanske har jobbat på en arbetsplats i 10-15 år liksom, haft arbetskamrater liksom, så man är arbetskamrat, men om man inte jobbar med dem längre. Inte så att man liksom, alltså det här med,
nej, men de lägger ju ingen värdering att de inte har pratat med dem.
Nej, jag menar det. Alltså, det är liksom,
så här, jag har inte hört med honom. Men
så det är inte så dramatiskt egentligen. Nej, men jag kom på det ändå, att de ändå håller på där. Och jag vill bara liksom... jag vill bara verkligen förklara liksom hur lugn jag är i hjärtat. Liksom, att jag inte är arg eller något så liksom. För att jag vet också... Jag har också hört folk har sagt... sa att ni inte hade haft kontakt och sådär. Alltså,
men det måste varit innan ni
snackade. Säkert den där intervjun du pratar om då. Och det är svårt då, vet man inte pratar med varandra, det är svårt att veta var man är någonstans i livet. Liksom. Jag vill bara förklara att ta det lugnt. Jag vill ju gå ifrån det där. Det är inte så att jag vill liksom starta något nytt eller göra någonting. Nu ska jag liksom nu ska ni få se, nu ska jag göra någonting som är på helt annorlunda. Det var, jag ville gå ifrån det där. Och så jobbade jag med någon artist, då var det ju mer för att den artisten frågade mig liksom. Och Victor frågade mig och ja, men hela gänget kring din bror och alltså det var ju massa människor som var typ som mina vänner som jag gjorde musik med.
Alltså jag älskade ju låtarna ni gjorde med Erik Sade till exempel.
Ja.
Tyckte de var svinbra.
Ja, verkligen, verkligen. Och då var jag också besökte Victor studio varje dag för att jag tyckte så mycket om att umgås med Victor och Jocke och liksom det var inte för att jag ville bli artist eller något sånt där, utan det var bara vänskap och jag hängde där och kokade kaffe och kom med kanelbullar och liksom såg till att...
Ja, och där hade det antagligen varit mycket svårare att få med dig på Wide Awake om du hade varit i Mando Diao.
Alltså, men det hade inte gått.
Nej, det inte gått, nej. Men här, där var det ju mer Gustav råkade vara i studion när vi höll på med låten.
Ja,
sjung lite på
jag
den
tycker
här.
Den är svinbra.
Ja, den är otroligt bra. Verkligen och bra. Erik var ju... också otroligt bra för
men din relation då med forna bandkollegor, är det också bara så att du ser det som en gammal arbetsrelation eller tänker du att ni är ni polare idag så eller?
Ja, absolut. Vi är kompisar, men det är lite på samma sätt. Alltså jag har haft en ganska pratat väldigt mycket med far om speaking of att jag har haft en ganska båda vi en onostalgisk inställning till vänner så att man jag tror att det kan på många sätt förgiftar det att fastna i det förflutna. Jag tror att det finns en stor poäng med att se det förflutna som icke-existerande ibland. Och att om inte den här relationen längre ger någonting. Om jag märker när jag går på middag med Faro att det enda vi pratar om är 1999 och när han dragade. Så tror jag att det kan finnas en poäng med att vi slutar umgås. Visst, vi kan
det
sitta...
gör man ju inte. Alltså, det,
nej,
alltså, det
jo, men en del
återförening av en nia. Klart att du är nostalgisk.
Jag vet.
Men om du hela tiden har en relation med din kompis och ni sitter och pratar om den jo. Där när vi träffades, älskling, den där dagen när vi träffades, då blir det lite pervers nästan.
Jo, jag vet, men jag tror att väldigt många bygger långa vänskaper på att vi har känt varandra så länge.
Nej, men det var,
jag tycker att det värdet behöver inte vara så värdefullt. Så att, överlag så känner jag att med alla människor i mitt liv så har jag, alla som jag fortfarande umgås med, har jag någonting gemensamt med nu.
Och det är också klart, det där bilden av vet
gänget,
man ska vara
ja,
gänget.
Ja,
nej, man jobbar. Vi jobbar. Liksom. Ja. Och jag är otroligt tacksam över arbetet. Alltså, vi jobbade, det, vi skrev ja. Så mycket musik. Vi var enormt kreativa. Vi inspirerade varandra.
Och det är ju mytbilden.
Alltså, det var bara det.
Också.
Vi inspirerade varandra. Vi var duktiga på att inspirera varandra. Det var liksom hela tiden kraften. Och det, liksom, för, alltså, det är en tacksamhet som jag känner liksom. Och den är inte unik där. Den finns mellan alla människor. Liksom. Det är samma vi tre just nu är en bandkonstellation. Det du är duktig på när du gör din podd är att inspirera och ta inspiration.
Men kan inte du sakna liksom polarna du hade innan bandet blev för seriöst? Om man säger så då. För
jo,
men
det är ju de
innan.
Polare som jag har i Kvarnsven i Borlänge.
Ah, ja.
Alltså, det är ju verkligen... Alltså, innan det blev för seriöst, alltså vi bara började jobba på en gång. Mm. Alltså vi var liksom, så det är inte så konstigt, att du börjar jobba nu 20.
Nej.
Alltså det gör ju bilmekaniker, snickare, liksom
ja,
elektriker.
Men sen, så, ni var ju heller inte vänner som startade ett band. Ni var ju några som startade ett band som sen då
band.
Blev vänner.
Ah, okay. Ja, vi var kompisar innan.
Nej. Vi startade ett band, punkt slut. Alltså jag kom första dagen med ett instrument. Femte dagen började vi skriva låtar ihop. Och ibland funkade det väldigt bra. Och det gjorde det. Och det var det som man hörde. Alltså man hörde ju kemi. Det hörs. Kemi hörs. Känns i rummet. Om det är det jag pratar med stämning. Alltså musik är värme. Liksom. Och det är det också så här. Jag tycker om. För mig är musik handlar inte om att skapa stor konst. Jag skulle nästan kunna säga att jag är emot konst. Jag tycker konst är bedrövligt ibland. Och jag vill inte ha bra konst. Jag vill inte ha Bergman-filmer. Jag vill ha varma, mänskliga möten. Där människor mår bra. Jag ser ju på en Bergman-film att människor mår dåligt. Jag ser ju hur han bedriver någon form av tortyr nästan när han håller på med sina skådisar och hit och dit fram och tillbaks. Det är inte prioriteten i mitt liv. Min prioritet är att vi ska må bra. Och då pratar jag med människor. Nej, alltså,
det var inte heller så vi lärde oss spela musik heller. Det var inte stor konst. Det var inte som att när vi satt oss ner så var det så här, du måste träna på piano 10 timmar om dagen i 20 år innan du kan spela det här stycket. Nej. Utan det var så här, vi kan de här ackorden och sen så blir då instrumentet sekundärt. Det som kom ut, som precis som Gustav sa, var just kemi och mänsklig värme.
Mamma
och
sjöng för oss hela tiden när vi var små. Sjöng hela tiden, lalalala, sjöng, tralalala, tralala, sjunga. Och pappa spela.
Och vi sjöng också.
Alltså, det var ju inte någonting så här, mamma var inte så här, nu ska jag måla ett klassiskt verk till dig, mitt lilla barn. Hon sjöng en visa. Så jag säger bara, prioritera att du mår bra.
Min mamma sa till mig, jag tror det var igår eller förrgår, att hon hade hört på Greta Thunbergs sommarprat. Ja. Och då sa jag till henne att jag har bara hört ett enda sommarprat.
Ja.
Och det är Christian Gidlunds.
Ja.
Det har ni hört, antar jag.
Ja.
Vad tänker ni på när ni tänker på Christian Gidlund?
Alltså de där grejerna som hans bok och sådär, sommarpratet och de där grejerna, film, tv han gjorde och sådär, de har jag lite, alltså det är så mycket känslor.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ganska svårt att liksom sätta mig och titta på det och sådär. Hans bok har jag nära och den brukar jag ta upp och läsa i någon rad bara. Men ja, Victor var ju, och Kalle var ju väldigt nära Christian. Och jag var ju i sorgeprocessen och så var ju jag väldigt mycket hjälp med dem, eller får man säga, sådär, på begravning och sådär. Min sorgprocess kom faktiskt lite senare med Christian. Ja. Jag vet inte varför, men...
Nej, men han var ju en helt annan person fram tills det att han blev sjuk. Alltså han tvingades ju in i det här, och sättet han hanterade på var att han levde 27 år. Och sen så, han blev ju 29. Och de två sista åren så var det som att han levde resten av sitt liv på två år. Så att han blev ju en vis man. Han började skriva på ett helt annat sätt med den här pistolen mot tinningen. Så att han tog vara på det på ett sätt som var helt sinnessjukt.
Han var väldigt lugn. Han var, ja, på. Han gjorde
han var, väldigt, men han var en väldigt rolig person alltså, innan han blev sjuk. Alltså, han var ju otroligt... Då satt ju inte han i hörnet och var en vis man på något sätt. Han var ju på festens och, ljus.
Ja, han, var
så helt... han sprang naken genom Borlänge natten.
Svärdens leende, bara skratt.
Ja, vi skrattade så otroligt mycket. Vi
var
så...
Värsta humorn.
Ja,
hur bra humor.
Det enda vi gjorde var att skratta. Men han var ju, alltså hans mamma sa ju det till honom att det var som att han var 89 år när han dog. Och som om att han hann leva hela sitt liv. På grund av att han tog tillvara på de här två sista åren på det sättet han gjorde. Och han var ju otrolig på att skriva. Jag kommer ihåg när vi spelade in Sugarplum Fairies sista skiva i Spanien, så bloggade vi för Aftonbladet. Och det var jag och Christian som skrev bloggen. Och jag visste att han skrev. Han hade skrivit Sweet Jacket-texten. Han var 14 år. Och jag visste att han tyckte om att skriva, men jag hade aldrig sett hans skrivande på så nära håll. För att det, hur vi jobbade då var att han satte sig ner och skrev ett stycke, och sen så kom jag, så skulle jag fortsätta på hans stycke. Och han satte sig framför datorn och skrev. Och så var han så här, okej, Victor, du kan komma, jag skriver klart. Okej, okay. Och sen så kom jag dit och sen så läste jag den här texten. Och det var ju, alltså, hur gjorde han det här? Alltså det var som att han hade suttit och jobbat på den här texten i ett halvår. Som bara... Det flög ut ur hans fingrar. Och då förstod jag att hans skrivande är ju det han bör göra. Mm. Han var ju en trummis, han var en bra trummis.
Jag älskade musik och ja. Han var ju med på något tv-program och sjöng, han har ju värsta rösten också.
Men,
alltså, han var ju en multibegåvning som liksom plötsligt kom på en massa talanger då, också just det här med att han började göra någonting, han hade ett mål helt enkelt, och han hade en historia som han var tvungen att berätta. Och visste precis hur han skulle gå tillväga.
Jag har ju känt hans närvaro otroligt starkt flera gånger. För han skriver ju i sin bok att han bland annat att han ska återkomma som en rysning. Och flera gånger i olika sammanhang då jag har känt hans närvaro så har det skapat som en elektricitet i min kropp som jag inte riktigt kan beskriva. Det har varit som när du får ståpäls, men som att du upphöjer det till 2000. Och den känslan har kommit så många gånger. Det sjuka var att det var först efter jag hade känt den känslan flera gånger. Jag kommer ihåg när jag var såg Rolling Stones, som var ett av hans favoritband, på Tele2 Arena. Och sen så spelade de Wild Horses. Och då fick jag den här elektriska känslan i kroppen. Och sen så vid några andra tillfällen också som jag kopplade det direkt till Christian. Och sen så läste jag senare i hans bok att jag kommer återkomma som en rysning. Mm. Så jag känner ju också att han är med mig hela tiden.
Jag tar upp boken och då är han med och pratar. Man tar upp boken och läser vissa för att väldigt fina dikter. Väldigt fina dikter. Det är inte sådär, alltså, man tänker sig att han beskrev förloppet av att dö. Han skriver det väldigt poetiskt. Alltså, det är verkligen en bearbetning som är mycket djupare än vad vi tre här förstår. Jag tror det kommer ta många år innan vi förstår många av de orden. Som du sa, du upptäckte en grej som stod i boken där. Alltså att han kommunicerar med oss hela våra liv, så kommer han kommunicera. En gång så tog jag upp boken och jag bara gick förbi den och tog upp den och läste. Och då läste jag om det här. Och så plötsligt så faller ett duggregn. Plötsligt så faller ett höstregn. Så tror jag det står. Och sekunden jag läser det så hör jag bara hur det börjar regna ute. Lägger sig över trädgården eller någonting, skriver han. Och släcka en oändlig törst.
Det var ju hans sista mening.
Hans sista mening. Och jag tar upp det och det bara, samtidigt som jag läser så bara.
Men Sugar Plum Fairy och Mandoriao var ju ändå aktiva samtidigt ganska länge och från samma stad och sådär. Och jag tänker att var det så att när ni skapade i era respektive band att ni kunde visa upp det för varandra och fråga om lite input, eller var det mer en konkurrensstämning, såhär, vem når högst på listorna och så?
Vi var väldigt mycket fan till varandra.
Ja, Gustav och Björn var med och sjöng på vår första skiva och sådär.
Och vi var ju, Victor var ju alltid med som musiker åt oss hela tiden.
Jag åkte ju med Mando när de skulle till Japan första gången när jag var 17 år.
Ja, 16 var det.
16 år var jag.
Gick på gymnasiet.
Ja. Det snackade Björn om mycket i den här intervjun, och att det som man kunde sakna var i intervjusammanhang, att du var den som bara liksom körde, snackade och tog ton och tog för sig. Att första tiden utan dig i Mando var ganska jobbig intervjuer, för det var så tyst.
Okej, ja, verkligen.
Det är lite kul.
Verkligen. Helt annan temperatur. Men, men alla har sin stil liksom så här. Man behöver inte vara likadan med stil heller. Det tycker jag, är bättre.
Nej, men det var en öm relation. Vi turnerade tillsammans och det var ju... Jag vet att Christian blev några gånger frustrerad över det där. Alltså, det var ju... folk som avfärdade oss som Mando Diao teens och sådär.
Nej, men det var ju... Det här trodde ju folk, att det var våra lillebröder.
Allihopa.
Han trodde på riktigt att alla i Mando hade varsin lillebror som hade ett band.
För att jag såg ut som Björn, det var det som blev problematiskt. Jag såg ut som Björn.
Och jag såg ut som Kalle, och så var det någon som såg ut som David. Såg ut som
Krille, så typiskt som sa med sin lillebrorsa.
Så att alla tänkte sig, så det var ju lite konstigt. Ja, det är ni som är lillebrorsorna då hela tiden.
Ja.
Lillebrorsorna.
Ja, och alltid också storebrorsorna. Ja, man, det var bara Gustav.
Det var alltså det är ganska mycket. Det är också så här, väldigt känslosamt. Kommer ihåg när jag skulle se er live. Och så här. Det var verkligen så här. Alltså jag var så nervös att jag höll på att dö nästan. Alltså det var för mycket känslor. Och sen tyckte jag det var så bra så att jag... liksom bara darrade kroppen så där när jag stod och tittade på det. Så, jag tyckte jag tyckte det var nästan jobbigt att kolla på. Alltså jag tyckte det var så otroligt mycket insats för mig. Mm. Jag var ovan vid att vara så liksom. Stå i publiken och bara hoppas det går över. Det är som en förälder nästan. Så det var jag historiebror på ett sätt. Jag tror det kanske ni hade lättare.
Liksom. Ja, men precis, för jag är inte storebror. Jag är ju bara lillebror. Jo, jag är storebror till vår syster, men i brödraskaran så är jag ju bara lillebror. Så det kan jag inte riktigt relatera till. Men det blev, och ännu starkare efter att Christian gick bort. För det man verkligen tar med sig från honom är ju de här små citaten som man sa. Bråka inte om små saker, bråka inte om pengar.
Just det.
Och den där typen av känslor, det är sånt gift alltså. Och det är verkligen någonting jag lever med konstant i mitt huvud. Att bråka inte om små saker. Alltså, och det är ju en små sak. Så att så här, går det bra för Mando Diao, om jag är med i Tjock bland färre, då ska jag må dåligt för att det går bra för Mando Diao. När du tittar på det utifrån så är det en helt sinnessjuk tanke att tänka det. Och att,
det är inte förnuftigt
för, nej, inte förnuftigt för fem öre. Och att ge bränsle till det är ju att förstöra ditt liv. Mm. Så att konstant motarbeta det och konstant också vara medveten om det och konstant ha det i din hjärna.
Man är ju väldigt känslomässig ibland och så är man liksom förnuftig ibland och förstår att nej, men om jag gör så här, då kommer det liksom, om jag kör mot rött nu, då kan det bli en trafikolycka liksom. Så här.
Ja.
Alltså jag tröttnade lite på att vara så här varumärke och ha ett band och liksom. Men du vet så där att man ska ha så här, det har jag aldrig haft, men du vet, jag tror att det är otroligt demoniskt att ha liksom www.gustavnorén.com och hålla på så där och hassla sig fram idag med identitet och vem är jag och vilka bilder jag likar och vad jag lägger upp och liksom hålla på och konkurrera med andra människor hela tiden om platser i en mediebransch eller vad det är. Det är ju mycket den, liksom, det sättet att vara liksom, att man de senaste 10 åren har jag märkt, jag tror att det har pågått längre, men jag tyckte se en förändring i samhället, att vi har gått från konsumenter
till konkurrenter.
Till produkter. Mm. Att vi tror att vi är konsumenter, men vi är produkter som någon handlar med. Alltså på sociala medier till exempel. Vi är liksom schampoflaskor som står inne på ICA. Och liksom, vem väljer mig? Liksom. Mm. Och du vet, följare kan liksom välja dig då. Så om inte du liksom utmärker dig bland de andra schampoflaskorna eller, alltså, så att vi måste hela tiden hålla på att polera vårt yttre, det vill säga våra profiler på sociala medier. Det där är demoniska krafter som bryter ner dig och gör dig till en död människa. Det tror jag på. Jag tror det är farligt.
Jag tror du tyckte också att det syndes så tydligt på dig framförallt. Alltså jag såg ju Mando Diao på Peace and Love 2006 tror jag, där, och 07 tror jag. Och då löste de dig och Björn, ni var så jävla peppade och glada. Sen såg jag liksom på Annexet 2014 kanske. Och jag såg det med samma kompis. Och jag sa till dem så här, det här är ett helt annat band. De ser inte lika glada.
Det var du som hade blivit nykter nu, kanske var det.
Vad sa du?
Det var du som hade blivit nykter.
Ja, det kanske var det också. Ja. Ja, men säkert. Nej, jag var inte nykter då än.
Okay, okay.
Jag var dock ganska avtänd när jag kom på konsert.
Det var efter det du blev nykter.
Fan,
alltså. Jag såg Gustav Norén på Annexet, jag måste sluta knarka.
Alltså, ja. Min spaning.
Jag såg dig först på ja, och sen tog jag det på en avtänning. Och du såg så otroligt mer deprimerad.
Just det, det är där skon klämmer. Absolut. Jag intalade mig att det var två olika band jag såg.
Nej, det var bara bakis.
Det var två.
Nej, men det är intressant, för att det är väldigt mycket människor som står där i publiken också. Så där, det är ju en, och men alltså just om du vill säga, jag slutade i Mando 2015.
Eller 5 år sedan.
Ja, alltså det kom ju långt innan det. Men jag tycker inte att det här är unikt för artister idag. Nej. Utan jag tycker liksom att en trebarnsmorsa från Nässjö också ska vara varumärke idag. Och utmärka sig. Och liksom, jag vet inte, jag tycker att det har skett en avhumanisering av människan i samhället. Den, och jag tycker den är obehaglig. som jag ändå tror på människan.
Men vi snuddade ju vid alkohol och droger nu. Hur har ni haft, alltså, er relation till det genom åren, alltså på scenen och så? Har ni haft några regler? Har ni bara kört så här, vi kan vara för fulla, alltså, och höga?
Jag har haft stenhårda regler på det där. Ja, alltså, vi har haft en, alltså, det är en sak som är bra att komma från arbetarstad, som Borlänge är. Liksom, det är att det finns moral, arbetarmoral, som sitter kvar från liksom, arbetarrörelsen. Sen när vi liksom kom utanför Borlänge och såg liksom det var lite mer lowlife. Ja, verkligen. Som skulle liksom spela coola, spela balla och sådär. Mm. Och speciellt inom artistbranschen, så vi kände ju inte igen oss där liksom. Så det var ju verkligen första turnén med Kalasturnén. Det var liksom Hellacopters, Thorsum och Kent. Och du vet, det var liksom så här, bara, alltså, på en gång så såg man att liksom vi var annorlunda. Liksom, vi var bruks. Vi var liksom snickare som skulle komma och installera en värmefläkt. Jag förstår det, vi var liksom där för något jobb. Och det där kom ju sen, för mig känner jag att det finns ju det här fysiska knarket då, som är liksom, du vet jag, allt från att dricka 5 koppar kaffe, supa, sniffa kokain och hålla på liksom och ska ha party och fest. Den delen. Men det finns också den andliga delen av det. Som är att man ska ha kul hela tiden. Att allting ska vara bra. Att man ska må bra. Att man ska vara kung. Att det ska vara fett. Och den delen tycker jag det var svårare att gå emot. Eftersom du hela tiden fick liksom, nu går det bra för eran skiva. Fan vad bra kände du. Hela kroppen fylldes av någonting.
Dopamin typ.
Ja. Och sen, nu går det inte lika bra. Nej, liksom ner. Och nu går det jättebra där. Upp. Ja, vi har inte sålt så mycket biljetter där. Och då går det ner. Och den där tyckte jag var jobbig, för den där blev man ju också påverkad av.
Men sen så från första början också, så var ju en stor drivkraft i Borlänge, för det var ju väldigt mycket knark. Och det var ju precis när vi började komma upp i den åldern då folk började knarka.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ja, för folk började supa. Det var då vi blev seriösa med musiken. Så det var ju egentligen att vända ryggen till det. Och vi kände hela tiden så att vi ska festa sen när vi har någonting att fira.
Ja,
vi har ingenting att fira nu. Alltså nu jobbar vi. De där som är där ute och firar nu. Mm. Alltså, och det här blev vi. Jag kommer ihåg till och med när vi tog studenten att vi var så ganska hårda på det. Vi ska inte fira. Vi har ingenting att fira än. Vi var väldigt, väldigt seriösa, också pådrivna av Krille, som ju var en väldigt seriös person också, väldigt, väldigt tidigt. Nej, vi har inte fått skivkontrakt. Jag kommer ihåg att vi sa det när vi till och med när vi fick skivkontrakt, så vi ska inte fira någonting. Vi ska inte fira att vi har inte vunnit någonting än. Och det gjorde nog också till att vi, för precis som Gustav sa, när man kom ut och turnerade utanför Sverige och man mötte så här brittiska band, så här, vaknade fulla i bussen och så, knarkade hela tiden.
Ja, men du vet, de kom till, de kom med sig, typ, de hade med sig ett pass i fickan liksom.
Ja.
Alltså, that's it, och en tandborste liksom.
Och det var,
och de skulle vara coola, spela coola, jag har 4 tänder i käften, och vad cool jag är.
Mm.
Alltså, det är inte coolt i Borlänge. Det är det som är problemet med vänstern idag, att den är bara, fuck upp allting, ska förstöra allting, och nu kör vi fan. Bara, va? Du ska upp den här tiden, du ska klä dig fint, du ska ha den där, du ska städa, du ska vara städad och fin. Och liksom, du ska, det som de kallar konservatism. Det är så det ser ut liksom. Och man är snäll mot folk, man är städad, man kommer i tid. Och så kommer någon libertins där liksom med 4 tänder i käften och gör stor konst. Vi är inte här för att göra stor konst. Vi är här för att göra vårt jobb. Vi är liksom att försöka ta, förstår du, så vi hade en helt annan...
Ja, det var en, och inte heller egentligen bara utländska band, utan när man stötte på svenska band också från andra städer så var det också så.
Speciellt överklass. Mm. Speciellt överklass. Så de gick ju så här på 50-11 olika droger, liksom låg i så här, så lät alla indieband. Liksom.
Ja, det var faktiskt, vi blev nästan rädda för dem.
Men alltså, det är Umeå Open, du ska på scen om 2 minuter. Nej, ja, det är så jävla cool.
Säg ett band som lät så.
Alla. Alla i hela min, alltså jag kommer, alla band, alla kunde fråga vem som är. Okej, men nej, jag har fått hela receptionen så jag kan se så här utan att det gör någonting. Okej, alltså jag förstår att vi på många sätt uppfattar det som lite annorlunda faktiskt på, av många, för att vi jobbade.
Jag har fått känslan att ni har supt och knarkat ganska hårt.
Nej.
Hur ser det ut idag då? Hur är det
idag,
idag är det med 5 barn. Men vad har inställningen till alkohol?
Jag är ju lärare, alltså. Jag är ju propen, herregud. Jag är ju 5 barns pappa och lärare, herregud. Men också liksom fest, vad är det? Liksom...
Nej, men vi kommer, alltså, jag tror inte, dels så tror jag inte vi har missbrukar genen överhuvudtaget. Och sen så i vår familj så var det var inte speciellt mycket alkohol. Alltså. Det dracks ju inte jättemycket. Jag vill minnas att mamma och pappa aldrig var fulla. Men... Alltså, vi hade inte en relation till att festen per automatik är att man blir jättepackad. Och sen så alkoholen, det är ju den absolut sämsta drogen som finns. Om du överdoserar den, för det är ju det som är problemet med alkohol. Att alla som dricker alkohol överdoserar den. För droger överlag handlar ju bara om dosering. Alltså droger kan ju vara grymt om du doserar den rätt. Men vad är full? Full är ju kroppens sätt att säga till dig, du har precis överdoserat den här drogen. Så att när du går ut på en fredag in på ett ställe där alla är fulla, så går du in på ett ställe där alla har överdoserat. Jag tycker att alla droger är jättebra om du doserar dem.
Men den värsta drogen jag vet av alla droger i hela världen, den värsta drogen jag vet, det är cool. Att vara cool. Han är så cool. Har du sett vad cool han är? Wow, vilken cool kille. Det är den värsta drogen som finns.
Men var inte du helt besatt av att vara cool i början på din karriär?
Det var dit jag ville komma till. Det är inte så att jag inte har liksom använt mig av såna här processer. Att jag vill bli någonting och vara någonting. Mm. Men både ja och nej. Alltså jag tyckte inte att de här... indiebanden som låg i en pöl på golvet var coola. Alltså om det var någonting som det första jag sa i intervjuer, så var det, jag tycker inte de här banden är coola. Och det har varit rabalder. För att jag sa, jag tycker inte ni är coola. Jag minns första gången vi kom till Falun och jag såg liksom, okej, och de var depprockare och de var alternativa och de var svartmålade och det var hit och dit och fram och tillbaka. Det var så mycket makeup. Ja. Och det får man ha, för det är vi, absolut, det är inte det. Men jag såg att det fanns inget annat. Det var inget annat där under. Liksom, det var inte så här, vi repade 8 timmar om dagen. Det är väl lite den grejen också som jag tror att var lite skönt att vi såg igenom det där ganska tidigt. För att om du inte gör det, om du på riktigt tror att, wow, vad, sen har man ju träffat sig rockstjärnor. De är alltså Iggy Pop. Stenhård disciplin.
Han är också nykter sedan många
ja,
år, eller?
Ja, stenhård disciplin, upp och gör sitt jobb, fixar allting,
ja,
jätteduktigt.
Ja,
super. Och jag träffar så här 50 Cent och det är liksom så här super noga med hur de beter sig och hur de gör. Och jag faktiskt stor, det är den musikstilen som jag är mest imponerad av, har alltid varit hiphop. När vi kom till Redline till exempel i Norsborg, jag jobbade nästan de flesta åren som i Mandadiao i Norsborg med Salomasse. De producerade väldigt stor del av den musiken jag gjorde i Mando. Och jag imponerades av deras sätt att jobba. Kände igen mig i hur de var och hur de jobbade och hur noga de var, hur ordentliga de var, hur de gjorde allting snyggt.
Sa inte jag till dig när vi poddade förra gången att min första flickvän hade en affisch på dig i sitt flickrum? Och hennes drömkille var alltså Gustav.
Okay.
Min första flickvän.
Ja. När var det här?
Hur gammal var jag då?
Jag kanske var, vi kanske var 17.
Hur gammal är du?
Jag är 87.
Okay.
Så det var ju konstant mindervärdeskomplex med affischen. Det var någon okej affisch när ni stod i skinnjackor. Så ja, du var cool. Ah, exakt, ja, exakt. På tal om cool. Det, ja, cool,
men jag, det är väl inte det du menar heller när du...
Nej, jag menar bara att det är...
Alltså det är inte som att du är helt befriad från det nu heller.
Du är fortfarande cool.
Ja, okej, han vill fortfarande vara cool också. Det tycker jag överlag, men du kan ju enkelt poängtera det, men samtidigt ha den strugglen i ditt liv.
Ja, precis. Så jag säger inte så här, ja, men jag var som mig, jag gör allting rätt. Jag är tvärtom, jag säger bara liksom...
Men det är ju väldigt...
Vad som är fara. Alltså, om du vet att det där är ett stup, då vet du åtminstone hur du ska bete dig. Liksom, sådär. Men
om du inte fattar att det är ett stup, så är det
enklare. Spelar ingen roll, jag tycker ändå inte dekadensen är cool. Alltså, jag tycker inte det är cool. Och så tycker jag har andra värden i livet på riktigt, det här med att musik...
Fast det är väl inte heller det du menar exakt när du säger cool, alltså att det är dekadensen du pratar om. Alltså, det är väl cool överlag.
Jag vet inte.
För det går väl hand i hand med egot också, såklart.
När jag är, när jag är en människa och jag känner mig trygg, och så kan jag känna med artister. Om det är någon som går upp på scen och känner att de är bekväma i situationen, och de tar tag i mikrofonen, och man ser på deras kroppsspråk att de trivs och känner sig trygga, då blir jag trygg. Och då tycker jag det är skönt att lyssna på den artisten. Och det kan vara coolt, absolut, i den benämningen att man är kall, att man är liksom, man är sval, att man inte är liksom nervös och hjärtat slår hårt och man svettas, och man är liksom så liksom, utan att man är, man håller sitt lugn. Lugn. Bättre ord för cool. Lugn.
Ja, men, ja,
vilken sen, lugn, ja, artist. Ja, men
det är intressant med det där med lugn också, för vår pappa, han är ju otroligt lugn. Och en stor skillnad mellan dig och pappa är att du pratar ju säkert 20 gånger mer ord på en minut än vad han gör. Så att, upplever du någonsin en konflikt i lugn och det här faktum att du pratar hela tiden?
Nej, men jag säger inte att jag var som mig.
Nej, jag bara undrar. Nej, men det var inte det. Jag sa inte att var som dig. Jag undrar om du ser någon relation mellan de två sakerna.
Nej, men alltså...
För att ditt mål är att vara lugn. Alltså till exempel när du söker jobb.
Den här personen som jag låg som, den här indie-poppen som låg på golvet fullproppad med Valium, han var jättelugn.
Ja.
Det är inte så jag menar.
Nej, men pappa,
det är inte det som är lugn.
Pappa är väl ett bra exempel, för han låg inte på golvet fullproppad.
Nej, jag menar
med
inte
Valium.
Att du är lugn som en människa som ligger ner och sover. Jag menar att du är lugn och trygg i din situation. Mm. Och så vi har olika personligheter. Det är inte cool, så att alla cool, människor ska, nej, gå omkring och
bara... Men det intressanta är att cool betyder ju nästan lugn.
Ja, alltså, fast det är inte riktigt sant.
För man säger ju cool i lugn.
Du är bra. Men på tal om att plinka lite, ska vi plinka lite kanske?
Ja, just det.
Ja, vi kan spela.
Jag tycker ni ska spela lite.
Ja, men nu ska jag blotta mig här.
Ja. Inte. Vad ska ni bjuda på? Blir det singen eller blir det något annat?
Nej, det blir singen.
Walk with you.
Ja, är ni redo då?
Ja.
Okej då.
Får ni presentera er?
Ja, får se. Jag...
Walk with you heter den här låten.
Yes.
1, 2, 3, 4.
Gotta say I didn't know that I could feel so sad. I let you down. If time will heal you, I don't know when, but I will be there. I stand my ground. It's time to leave your map behind. It's time to put your hand in mine. Time for me to take the lead. I am the way, so walk with me. Stay forever and ever by your side. I'll walk with you till the end of time. I don't wanna be lonely left behind. I'll stand right there with you till you die. I walk with you. I walk with you till the end of time. I walk with you. I walk with you till the end of time. So many things I wish I told you, and I will tell you if you let me stay. Just let the light in, I will guide you. The sun will shine for a better day. You don't have to fear no more. I am here to take control. You just have to let it be. I lead the way, just walk with me. Stay forever and ever by your side. I'll walk with you till the end of time. I don't wanna be lonely left behind. I'll stand right there with you till you die. I'll walk with you. I'll walk with you till the end of time. I'll walk with you. I'll walk with you till the end of time. You never have a friend like me. Your enemy, my enemy. And what you call your destiny, I call the way, so walk with me. I'll walk with you. I'll walk with you till the end of time. I don't want to be lonely left behind. I'll stand right there with you till you die. I'll walk with you. I'll walk with you till the end of time. I'll walk with you. I'll walk with you till the end of time.
Woo! Snyggt!
Gustav och Victor Norén.
Bra jobbat!
Tack!
Du Nemo, du har en energi i din applåd som är som en hel piece of love.
Ah, perfekt.
En corona anpassad peace and love.
Ja, eller hur?
Det var skönt att spela för.
Ja, vad fint det var att ha er här, grabbar.
Ja, jättekul att träffa dig, Nemo.
Ja, super super härligt snack.
Och ha en trevlig sommar.
Ja, men ja. Ni med.
Ta hand om, glömde du prata om det.
Ja.
Lilla unge.
Ja. Ja, men fan, jag vet inte hur intressant det är för lyssnare att lyssna
på. För mig
det.
Som pappa
för
är
dig.
Enormt.
Jag vet inte, men och du, för andra föräldrar också,
ja,
men
ja,
så härligt. För icke-föräldrar
är det ju så i alla fall.
Hur gammal är hon?
3 år och 3 år ena och 3 månader i andra.
Ja.
Det blir underbar sommar. Faktiskt.
Ja, verkligen.
Ja, du har ju 5. Hur många har du?
2.
Ja. Fullt upp alltså.
Ja.
Ja. Vilka slutvisdomsord ska vi signa ut med, tycker ni?
Åh, oh, gud. Nej, men
vi tar väl Christians. Bråka inte om små saker. Bråka inte om pengar.
Skitbra. Tack, grabbar.
Tack.